Vissa dagar är ångesten alldeles för stor för att kunna hantera. Alla tankar och känslor verkar liksom bubbla upp precis innanför ytan och du blir osäker på vad du kan göra för att slappna av. Ända sedan jag var liten har jag använt spelandet för att komma undan vardagens gråa sörja. Oavsett om det var på grund av ångest eller om det helt enkelt var att jag var trött på det mesta. Min första spelmaskin var en Commodore 64 och jag fastnade snabbt. Det kom väldigt naturligt mig att leva minispelen. Oavsett om det var som professionell golfspelare eller en äventyrare som sökte att rädda världen från den analkande undergången. Jag slukade allt och även om jag inte var så bra på det jämt så var det något som jag från tidig ålder kunde försvinna in i och vara allt som jag inte kunde klara av i den verkliga världen. Jag spelar fortfarande spel och allt som oftast är det för att jag behöver slappna av och varva ner. Det har alltid funnits där som en stor trygghet i livet. Alexandra spelar också för att hantera sin ångest. Men hon kodar också spel. Det blir ett sätt att projicera sina känslor. Vi pratar med henne och hur hon ser på det här med att skapa spel.
Nu i juli så har jag utvecklat spel i 3 år.
Oj!
Ja. Och jag är helt självlärd och sådär.
Hur började du med det?
Alltså jag har ju alltid velat göra spel. Men sen så bara, jag fick någon ryck tror jag. Bara, ja men nu ska jag lära mig hur en gör spel. Och så gjorde jag det och så bara shit, det här går ju ganska bra.
Är Siri ditt första spel eller har du gjort andra innan?
Det är det första riktiga spelet.
Ja, sådär.
Så tidigare har jag gjort så här, ja, men olika demos. Jag gjorde ja, men som folk brukar börja med. Jag gjorde någon sån stad av albumomslag. Så gick det att styra kameran. Och så gjorde jag en demo plattformsspel med pannkaka. Och sådana saker. Men Sigrid började jag det med i augusti förra året. Och det är liksom det första riktiga så stora, stora grejen.
Ja. För du bor i Stockholm.
Ja, det är.
Du är 24 år.
Ja, det är.
Och du heter Alexandra.
Japp.
Det är så mycket jag vet ungefär om dig. Vad gör du på dagarna och sånt annars förutom att koda, misstänker jag?
Alltså jag håller nästan bara på med spel. Jag har ingen jobb eller något sånt. Jag är sjukskriven. Så jag gör spel. Spelar spel. Pratar spel. Jag är en sån här person som är helt besatt av spelvärlden. Jag tror jag räknade ut att det är bara 40 minuter av min genomsnittliga dag som inte går åt till någonting som har med spel att göra.
Oj.
Ja.
Vad roligt.
Ja, så de senaste dagarna har jag jobbat på Segrid och sen har jag kollat på speedruns och kollat på streams och sånt där.
Mm. Är det på Twitch du smyger runt då eller är det på YouTube eller någon annan sån kanal?
Jag brukar mest kolla på såna här lagrade streams på YouTube.
Okej.
För min dator är inte kompis med Twitch. De brukar bråka jättemycket och slå på varandra.
Okej. Någon måste ju lära sig och komma överens liksom.
Ja, precis.
Men jag läste lite på din blogg.
Ja.
Och du har ångest och var det autism också?
Ja, jag har autistiska diagnoser.
Okej.
Och det är ingen hemlighet eller så. Utan jag är väldigt öppen med att jag lider av många så här psykiska ohälsa grejer.
Mm. Blir spelandet och kodandet då? Blir det någon slags som sagt, terapi av något slag? Kan du bli lugn av och...
Ja, det kan jag bli. Alltså det är väldigt invecklat hur det fungerar. Ibland kan det vara så här. Alltså spelskapande kan verkligen pendla till att vara så jättekul. Och att liksom vara jättepåfrestande. Så, och när det är påfrestande så är det ju jättejobbigt om du liksom har en dålig dag och känner dig deprimerad. Och sen är det någon jävla liksom, du ska animera typ en sko. Och sen så hamnar skon typ upp i berget av någon jävla anledning. Alltså det är mycket så med spelutveckling, att det går bra och sen är det någon så helt oförklarlig grej som händer och du sitter och sliter ditt hår och bara, vad är det här?
Så det kan gå liksom, kan det gå lite åt andra hållet då? Att man blir skitarg och slutar koda ett tag?
Ja, precis.
Det är märkligt det där med saker som man tycker om väldigt mycket, att det kan gå liksom både upp och ner med dem.
Ja, och jag är ju sån här dåre som har bestämt mig för att göra allting själv.
Ja, ja, såklart.
Och då blir det extra mycket att jag får ta allt det här jobbiga. Och ibland så brukar jag skämta med mig själv att jag önskar att jag hade en sån här henchman som kunde göra lite jobbet åt mig.
Dela ut och vara lite diktator liksom.
Ja.
Men det här Sigrid då,
ja.
Hur kom du på idén till det? Vad är det som ligger bakom karaktären?
Jag kom på idén när jag låg på sjukhus. Jag låg på sjukhus och jag saknade mina fyra bästa vänner. Då gjorde jag ett spel. Eftersom jag saknade dem, så för lindra saknaden lite, så gjorde jag ett spel med fyra som handlar om ett tjejgäng med fyra stycken tjejer som är baserade på mina fyra bästa vänner. Det var väl så idén kom till, och sen så bara liksom fortsatte det därifrån.
Ja. Hjälpte det med att göra spelet?
Ja, det gjorde det. Eftersom jag var på sjukhuset och inte hade min data med mig, så nu var det här det som jag tycker är allra roligast med spelet. Jag kan inte bara sitta med penna och papper och skriva ner en massa galna idéer.
Mm.
Det var väldigt kul. Och sen när du väl ska få de idéerna att fungera, det är då det kan bli jobbigt. De fyra huvudkaraktärerna då, Sigrid, Ida, Blenda och Elektra. De är baserade på mina fyra bästa vänner, fast de har ingenting gemensamt, det är egentligen bara hårfärgerna som är samma.
Så de vet vilka de är.
Ja, så jag gjorde om deras personligheter lite för att det skulle inte skulle vara lite lika uppenbart.
Ja.
Sen så bestämde jag mig för, jag fick ganska tidigt idén till estetiken, liksom att det skulle vara lite så här mysigt och lite färgglatt typ.
Ja. Jag kollade på det där videoklippet som du la ut igår, var det va?
Ja, det var igår.
Och det är ju väldigt mycket saga över hela
ja, det.
Tycker jag. Hela landskapet och det påminner lite grann om Zelda.
Ja. Ja, precis. För Flemingsberg som klippet var från, det är liksom den klassiska liksom första byn innan allting börjar. Typ.
Så det utspelas i Sverige? Eller i Flempan?
Det utspelar sig i ett fantasiland som heter Lakritskontinenten.
Okej.
Okay. Jag har bara lånat lite namn från Stockholm för att jag tyckte det var kul.
Vad är tanken? När det kanske är stressat eller lite stressande att fråga det, men när är tanken att du vill släppa det och så?
Jag funderar på att göra det episodbaserat. Jag har en idé av att liksom i slutet av varje episod så finns det, alltså att om du spelar igenom, vad ska jag säga, första delen av spelet. Och sen så finns det olika slut, och för varje slut får en kod, och sen i del två så skriver du in din slutkod för att fortsätta på liksom den vägen som du hamnade, lite som Oracle of Ages och Oracle of Seasons fungerar. Och om jag ändrar mig hela tiden, men om jag gör det episodbaserat så kan jag väl få ut första delen till jul.
Okay.
Och om jag bestämmer mig för att inte göra episodbaserat kan det nog dröja även 2 år till.
Ja. Men hur funkar det med att inte ta hjälp av någon då? Funkar det bättre för dig att göra allting själv?
Jag vet inte. Det
Man slipper ju bråka med andra i och för sig, men du kanske bråkar lite med dig själv ibland.
Ja, det gör jag. Och jag är lite så här kontrollfreak.
Ja.
Och ibland när jag fantiserar om att kanske jag utvecklar tillsammans med andra, får jag sådana här mardrömsscenarion i mitt huvud när jag ber någon typ så här, ja men gör ett tåg. Och sen så kan jag kolla på tåget och sen har det så här två skorstenar, fast jag vill att det ska ha tre skorstenar, så blir jag jättesur och bara, det ska vara tre skorstenar!
Vad roligt. En av bilderna du hade lagt upp på din blogg var på ditt skrivbord.
Mitt skrivbord.
Ja, är det ditt riktiga skrivbord på datorn som ser ut så?
Japp.
Är det någon slags kontroll i det här? Eller vad heter det? Organiserat kaos?
Ja, det är lite organiserat kaos.
För de som inte ser, vi kommer ju ut din adressen så de kan gå in och kolla. Men det är verkligen ikoner överallt.
Ja, det är. Man ser knappt bakgrundsbilden.
Nej. Men är det lite så du jobbar med spel? Att det är liksom, slänger allting längst upp och sen så sorterar man ut det därifrån?
Ja, ungefär. Alltså jag känner mig ibland som den arketypiska så här, konstnären med så här, jättestökigt skrivbord och sen så stökigt rum och allt i en enda stor röra. Och jag går runt i underkläder och dricker kaffe ur typ kastrullen. Det är typ jag.
Det känns som att dricka kaffe ur kastrullen direkt. Det låter lite, kanske kan bli varmt och så.
Om det blir varmt.
Ja, men du tar kanske den direkt från plattan och bara häller det på dig.
Nej, alltså jag menar att använda kastrullen som en mugg när jag inte orkar diska.
Det låter väldigt bohemiskt. Riktiga så här, Salvador Dalí och konstnärsbiten där.
Ja, men det är väl därför jag gör spel. För jag är lite av en, har alltid varit lite av en så här multikonstnär, typ jag har spelat band och gjort musik och sen så har jag typ alltid varit bra på att rita och typ bra på att designa saker och typ så här bra på, ja, den period jag skrev väldigt mycket berättelser och så. Så jag tror att spelmediet är väldigt så attraktivt för folk som är liksom bra på lite allt möjligt. För mig är det ju liksom det ultimata konstformen, just för att det handlar om allt möjligt kul liksom.
Ja. Har du något spel du brukar sätta dig och spela när du behöver hämta energi och slappna av och sånt där? Som du alltid återkommer till och spelar om?
Jag återvänder alltid till Zelda-spelen, det gör jag. Framförallt på 3DS till A Link Between Worlds och remaken av Majora's Mask och sådär.
Vad är det som tilltalar med just de Zelda-spelen?
Alltså jag har aldrig varit en sån här stora världar tjej, liksom. Alla bara, åh, stora världar, åh, Witcher, åh, Fallout 4. Jag uppskattar mig till exempel A Link Between Worlds, så att det är en väldigt liten värld. Du kan liksom gå från ena änden av kartan till den andra på typ någon minut.
Okay.
Men samtidigt finns det känslan av att det döljer sig hemligheter bakom varje hörn. Och det har jag alltid uppskattat, liksom att ha, ja, men lite less is more när det kommer till världens storlek. Att ha som det här jätteberömda Shigeru Miyamoto-citatet när han säger typ så, ja, men det ska vara en liten trädgård som du kan liksom knata runt i och hitta saker. Jag uppskattar väldigt mycket sådana spel som liksom inte är så kvantitativa.
För jag har ett sånt spel som jag vill återkomma till men som jag inte riktigt vågar, och det är The Last of Us till PlayStation.
Jaså?
Som jag spelade igenom en gång, och det är liksom, för mig var det där en livsomvälvande upplevelse. När jag hade spelat igenom det så är inte jag helt säker på om jag var samma person som jag var när jag började spela det. Liksom det tog mig väldigt hårt. Men jag har liksom, jag vill spela det igen, men jag tror att det blir sämre när jag spelar det nästa gång.
Jaha, alltså den känslan känns ju igen där. det här med att liksom man inte blir tröttna på.
Ja, kanske lite så. Eller att jag kanske inser att spelet kanske inte var så fantastiskt som jag fick för mig första gången jag spelade igenom det.
Ja, men det kommer väl ändå alltid att bära den första genomspelningen med dig, liksom.
Ja, jag hoppas ju det lite. Men så nu har ju alla de här streamarna kommit så man kan kolla igenom det från början till slut om man vill det.
Ja.
På YouTube, men det är inte riktigt samma sak.
Nej.
Är det någonting du försöker sträva efter med Sigrid? Att det, man ska uppleva det, det ska fylla med någon slags känsla?
Ja, det vill.
Eller är det bara att säga, ja men det är ett kul spel, vi kan casual gamea det lite grann?
Ja, så jag vill ju skapa en liksom, upplevelse som, jag vet inte om det här är svaret på frågan, men som tilltalar både den som är intresserad av berättelser och den som är intresserad av gameplay och det, den som är intresserad av atmosfär, stämning och så. Och jag tror att, visst det är säkert ett spel som du kan kolla på en stream på, men jag vill nog att, alltså det viktigaste i spelet är väl ändå liksom hur det känns med att liksom kontrollera karaktären och hoppa och liksom lösa pussel och sånt. Själva liksom, jag tycker att det är egentligen det, är det som är viktigaste med ett spel, liksom till och med ett spel som gör ni att hur det känns när du liksom drar den vänstra analoga styrspaken framåt. Att det ska kännas bra.
Det finns ju ett spel som heter Death Dragon Cancer.
Ja.
Och för de som inte vet så ska bara en liten snabb recap. Det handlar om en familj som förlorade sin son i cancer. Och bestämde sig för att göra ett spel utav den här upplevelsen då. Så går man runt som den här barnet. Och utforskar. Och det gjorde han ju just för att folk skulle... Eller det var väl mest för att han skulle kunna få ut sin känsla av att förlora sin son. Men det har blivit ett sånt där spel som folk tittar streams på.
Ja, den här, det finns den som ligger högst upp på YouTube. Det var typ 2 miljoner visningar.
Ja, och då just där med sådana spel så kan jag tänka mig att där tappar man ju verkligen känslan av vad spelet egentligen är tänkt för.
Ja.
Den ska ju väcka en känsla och det gör ju inte det på samma sätt som att titta på någon som spelar.
Nej.
Till skillnad från att styra personen då.
Ja, bara just det här med att bara liksom kunna... ibland kan det räcka liksom. Att bara kunna liksom trycka framåt på vänster analog styrspak och röra ting. För att känna sig delaktig liksom. Jag märkte verkligen vilken skillnad det var när jag liksom, eller överhuvudtaget när du taggat på ett spel och sen kollar på så playthroughs och trailers och sånt och bara, taggar det här. Och sen så märker du vilken skillnad det är. Alltså du, till exempel nu så har jag kollat jättemycket på trailers och footage från Star Fox Zero för att jag är jättetaggad på Star Fox Zero. Och samtidigt så känns det att när du ser någonting så bygger du upp en bild av hur det kommer kännas att kontrollera. Och sen den bilden som du bygger upp kanske är helt annorlunda från hur det faktiskt kommer kännas att ha kontrollen i handen och styra.
Ja, det stämmer ju. Det här med att sitta ner och att skapa. Och blir det ett substitut lite för medicin och terapi och sånt där? Eller är det mer en förlängning av sådana saker?
Vad menar du med förlängning?
För jag förstår ju att det blir en känsla inom en som förmodligen är väldigt oslagbar när man skapar någonting och man ser hur det växer fram och sådär. Och det kan ju vara ett sätt att hantera en ångestfylld närvaro eller att man är stressad eller att man inte vill gå ut på krogen med folk liksom.
Aha, nu förstår jag. Ja, alltså ibland kan jag känna att det blir som ett substitut till ett liv. Eller det blir som ett annat liv att fly till. När liksom världen utanför dörren blir lite för mycket. Alltså, typ ett exempel är ibland om jag bråkar med en kompis och är sur på en kompis. Då kan jag liksom jobba med spelet och bara, men Sigrid och Ida bråkar i alla fall inte. Så Jag umgås lite, eller det blir som att jag umgås lite med dem när jag liksom skapar dem och skriver deras dialoger. Det blir som en flykt till en värld där folk inte bråkar. För att komma undan från den riktiga världen där folk bråkar.
Precis. Jag förstår exakt vad du menar. För det blir ju på samma sätt som en musiker sitter ner och skriver texter. Och...
Ja, och nu har ju spelutveckling blivit så pass, kan aldrig uttala det här, men intuitivt.
Ja.
Så pass direkt. Att, alltså, nu har jag gjort spel i 3 år och har blivit ganska bra på det. Så jag kan liksom bara känna mig ledsen och sätta mig ner vid ett program och bara liksom skissa upp dödskalle i ett 3D-modelleringsprogram, göra en textur, lägga in det i spelprogrammet och skapa en tredje persons kontrollschema och bara få utlopp från min ångest genom att göra en dödskalle som du kan kontrollera. Och det är ju rätt coolt. Alltså, när du är riktigt bra på spel så blir spelutveckling kan bli ungefär som Super Mario Maker om du har spelat det.
Inte spelat det.
Okej, för där kan du bara liksom ta upp kontrollen och bara börja skapa på en gång. Och bara, och jag har faktiskt prövat själv att liksom ge utlopp för min ångest i Super Mario Maker. Typ som att liksom, ja, men nu mår jag inte bra så nu ska jag göra en enda lång bana med studsmattor för det är kul. Typ. Mm. Och då funkar ju spelutveckling på samma sätt som en musiker sätter sig ner med gitarr eller en författare sätter sig ner med att börja skriva en bok.
Mm.
Så det är häftigt att spel har blivit så pass lättlingligt att du kan få sånt direkt utlopp för dina känslor. Och jag tror att det var mycket svårare förr i tiden när du kände att nu har jag en känsla som jag måste få ut så nu ska jag jobba på Activision och bestämma över 10 anställda.
Mm.
Det är inte samma grej riktigt. Så det är därför jag också tror att indiespel framförallt som görs av väldigt små team, att de känns ofta mer direkta och mer liksom att de har fått ur sig sina känslor utan att känslorna behövde passera 10 anställda på Activision.
Ja. Ja, det är som sagt det är mer tillgängligt och vem som helst som har nu skulle inte jag kunna sätta mig och göra spel för jag har ingen estetik i kroppen överhuvudtaget. Nej, men jag ritar streckgubbar och så tar de livet av sig för att de är så dåligt gjorda.
Like streckgubbar, rest in peace.
Ja, precis. Ja, men det är lite så jag är på att teckna och skapa med händerna. Jag är mycket bättre på musik och där får jag ut, där kan jag kanalisera på ett helt annat sätt.
Vad är ditt favoritackord?
Oj! Det är maj 7.
Det är fint. Maj akkord är fina. 7 år är fina. Mitt favoritakkord är nog C-moll 7.
7-akkord kan man göra mycket med.
Ja, det kan man.
Ja, jag har nog aldrig fått den frågan i hela mitt liv.
Jaså?
Vad spännande. Är du också, alltså, då gör du inte bara eller spel och sådär, utan du är kreativ på andra sätt också, minst tänker jag. Som musik och...
Ja, jag gör lite låtar ibland. Jag funderar på att starta ett band med en kompis till mig.
Vad är det som hindrar dig?
Det är nog att sig. Det tar ju ganska mycket kreativ energi.
Ah.
Och har du suttit liksom och animerat en hel dag, då är du inte jättesugen på att helt plötsligt liksom, jag vet inte, starta upp Logic och spela in stämmor.
Nej.
Utan de vill gärna ta en paus och chilla och kolla på speedruns.
Precis. Jag får hoppas att det på något sätt går att kombinera de två.
Ja, alltså jag, ibland så blir jag sugen på att göra ett spel om ett band som är ute på turné. Det skulle vara coolt.
Ja.
Göra något sånt här liknande spel där. Typ, först är det liksom en konsert och beroende på hur du... beroende på hur du hur väl du spelar konserten så blir det liksom annorlunda i spelsekvenserna mellan konserterna för de utspelar sig på turnébussen och då blir det lite drama och hur vi kan göra några olika val typ och så.
Det hade jag spelat.
Ja, det hade varit så en cool idé.
Ja, så du har i alla fall en som kommer att köpa det spelet.
Yay!
Så sommaren här nu som kommer, då är det kodning och fokus på trailern skulle du släppa?
Ja, förhoppningsvis snart. Får jag ihop en trailer snart. Och inte snart, men snart menar jag typ 3 månader. Men...
Ja, ja. Allting är relativt i spelbranschen liksom.
Det är sant.
Men om man nu har blivit så nyfiken att man vill följa dig på sociala medier och sånt där. Vart ska man gå då?
Till min blogg som är now.com/alexandria. Efter huvudstaden i Final Fantasy 9. Eller på min Twitter. Det heter @gentflatan. Ja, där jag ibland knäller på mitt liv och ibland säger varför jag tycker Zelda är så bra och ibland lägger upp bilder från mitt spel.
Så kan vi ju hålla kontakten och så ska vi se hur det löser sig med Sigrid om hon blir färdig till jul.
Ja, absolut.
Årets julklapp.
Årets julklapp, ja. Men jag har alltid tyckt om spel som kommer till jul. Det blir...
Ja.
Zelda-spel brukar ju komma då. Jag fick ju, det är typ mina lyckligaste barndomsminnen när jag fick Majoras Mask i julklapp, jag fick Oracle of Seasons i julklapp, jag fick Twilight Princess i julklapp. Och...
Blivit en uppväxtgrej liksom.
Ja, precis. Det var bara Skyward Sword jag inte fick i julklapp, för då hade jag typ slutat fira jul.
Jaha.
Jag köpte det själv istället.
Ja, en egen julklapp är också en julklapp.
Japp. Yep. Så nu får vi se om nya Zelda-spelet kommer till jul.
Ja.
Som jag är så oerhört, oerhört taggad på. Fy vad jag är taggad.
Då får vi hoppas att de släpper det lagom till jul eller tidigare.
Ja.
Eller du vill hellre ha det till jul kanske?
Jag vet inte. Jag är en sån här person som alltid har känslan av att ju längre ett spel utvecklas desto bättre blir det.
Hoppas att det blir Zelda då.
Ja.
Sköt om dig, Alexandra.
Ja, tack så mycket. Tack för pratstunden.
Då hörs vi sen.
Ja.
Ha det bra.
Hej.
Men är det så enkelt egentligen? Kan man spela vilket spel som helst och hoppas att det gör en lugnare? Eller finns det spel som är designade för att ta bort ångest? Det finns ju spel för i princip allting annat. När jag var ute och sprang innan så hade jag alltid en app till min telefon som heter Zombies Run. Det var ett enkelt spel där du var en så kallad runner och kom till en ny bas i en tid då zombies tagit över världen. Ditt uppdrag var att springa och samla ihop vad ni kunde tänkas behöva till ditt nya hem. Och såklart så var du jagad av zombies under tiden. För mig som gamer var det ett perfekt sätt att kombinera någonting jag verkligen inte tyckte om med spel. Angelica Norgren är programledare för P3 Spel. Vi träffades över Skype för att prata spel, vardagsångest och om det finns några spel som är bättre än andra när det kommer till att få kroppen att varva ner. Nej, men sagt, välkommen till programmet.
Tack.
Och jag tänkte, för det är väl kanske en del som inte riktigt vet vem du är. Så om du vill göra någon slags liten presentation om dig själv och vem du är och vad du gör.
Mm. Jag arbetar med ett spelprogram i P3 som heter P3 Spel. Som sänds på lördagkvällar, dock inte nu på sommaren för då är det sommaruppehåll. Men annars så sänder vi lördagkvällar klockan 6 och då... pratar vi om spel, om spelande, spelkultur och ja, men om oss gamers liksom.
Mm.
Och det programmet har jag hållit på mig i 5 år. Lite mer än 5 år till och med. Så det är en långkörare vid det här laget.
Det är det.
Får man väl ändå säga. Och innan det så drev jag en spelblogg som hette Xboxflickan. Det var väl så jag började liksom skriva och prata om spel. Men jag har alltid spelat. Så att spel är ett väldigt stort intresse för mig.
Mm. För jag tänkte prata om vad man gör när man känner att det blir liksom för mycket i vardagen med ångest och känslor och om man inte orkar så mycket. Och om jag utgår från mig själv så har det ju alltid funnits tv-spel där. Jag menar, mitt första spel var Commodore 64 och golfsimulatorn Leaderboard. Det var det bästa jag visste då. Och det har alltid varit ett sätt att liksom försvinna in i en annan värld där man inte behöver fokusera på det man egentligen ska ta tag i, så att säga.
Mm. Men verkligen den här verklighetsflykten som man gärna pratar om när man pratar om spel. Man kan ju spela av en himla massa olika anledningar. Alltså, det är ju det som jag tycker är så himla häftigt med spel. Att spel kan ju vara socialt, spel kan vara politiskt, spel kan vara underhållning eller liksom, ja, men ett sätt att umgås. Eller så kan man också använda spel för att bearbeta svåra upplevelser eller berätta en historia och liksom få ta del av någon annans perspektiv. Och så, ja. Så att spel kan ju vara så himla många saker, men jag tror att spel för många som spelar mycket fyller en väldigt, väldigt viktig funktion, precis som du säger, att liksom koppla bort suset i vardagen eller ångestkänslor eller allt möjligt.
Det där med att ha spel som berättar historier och sånt där, och särskilt när det är saker som är väldigt jobbiga och tunga, så har vi ju ett spel som släpptes nyligen då som heter That Dragon Cancer.
Just det.
Om ett par som förlorar sin son i cancer. Och det här var väl ett sätt för dem att bearbeta sin sorg.
Mm, det blir ett extremt modernt sätt att sörja, att göra det i form av att skapa ett digitalt spel. Och sen har ju de pratat väldigt mycket om, också om att de vill vara med och stödja andra som går igenom liknande saker. Och för mig var det här en spelupplevelse som så att träffade väldigt nära mitt liv, eftersom jag har vuxit upp i en familj där ett barn har varit drabbat av cancer.
Mm.
Så för mig blev det liksom, jag tänkte extremt mycket på mina föräldrar som gick igenom en liknande sak. Lyckligtvis så gick det bra den här gången och min brorsa blev friskförklarad efter ganska många år. Men gick ändå igenom så här tuff leukemi sjukdom. Så att, för mig träffade det väldigt nära. Jag tänkte väldigt mycket på så här, det här måste vara sånt som mina föräldrar tänkte på och som de gick igenom. Och ja, men jag undrar så här, tänk om de hade kunnat spela det här spelet då. Undra hur det hade varit för dem.
Hur var det för dig att spela det på ett perspektiv att nu blev han frisk, säger du, och det är ju jätteskönt att han blev det. Men har det funnits obearbetade känslor i det där som kom upp med spelet?
Inte för mig. Jag var ganska liten när det hände. Och jag vet att jag tänkte väldigt mycket på det i tonåren. Och så här, jag skrev skolarbeten om leukemi för att jag ville förstå. Jag läste liksom böcker vi hade hemma. Och det var aldrig något som var så här hysch, utan man kunde alltid fråga mamma och pappa och prata om det. Och vi var med väldigt mycket i aktiviteter hos Barncancerfonden, även efter att han var frisk. Och det tror jag var så här väldigt viktigt, för då träffade man ju barn som höll på med behandlingar och som var sjuka. Men att de barnen fick se andra barn och andra familjer som har kommit ur det och kommit vidare och blivit friska. Så att jag tror att det fyllde en sån funktion också, att man visar att så här, det går att komma igenom det här.
Ja.
Och det tror jag att så här, spel kan fylla en sån funktion också kanske. Just i det här fallet, That Dragon Cancer, så överlevde ju inte den här lilla pojken som spelet handlar om, utan han gick bort.
Mm.
Väldigt tragiskt liksom, under tiden de höll på att arbeta med det här spelet. Så att det är ett otroligt intimt spel där man får komma väldigt, väldigt nära den här familjen och deras upplevelser.
Ja.
Och jag tror inte att man skulle kunna komma så nära på något annat sätt. Om det var en film eller en bok. Jag tror inte att man skulle liksom, just det interaktiva, att man är där och man styr. Och man får liksom vara med på ett sätt som jag tror att är svårt att förmedla på något annat sätt än i spel.
Ja, böcker och film har ju den, att där sätter man sig ju med en ruta emellan och man upplever ur ett tredje perspektiv mer ovanifrån. Men jag misstänker väl att det spelet där är du i det på ett helt annat sätt. Du upplever det mer än bara ser på.
Ja, absolut. Sen vet jag inte. Jag kan tänka mig också att om man är i en liknande situation just då kan det där säkert vara alldeles för jobbigt att spela.
Ja.
Alltså att det kommer för nära. Men jag tycker att det är en otroligt viktig och spännande utveckling som spel branschen gör. Nu ser vi främst den här typen av spel från indie studios. Och de har ofta ganska låg budget, men gjorda med väldigt mycket hjärta och passion. Men det är väldigt spännande. Vi ser spel som vågar göra spelarna obekväma, som inte främst handlar om att så här, sätta ett highscore eller spöa en boss, utan här har vi ett spel som vill berätta någonting och få spelarna att känna, och den känslan behöver nödvändigtvis inte vara så här, yes, jag spöar en boss.
Nej.
Utan det är helt okej att göra spelarna lite obekväma och få dem att fundera och tänka efter.
Ja. Just här så är det ju en väldigt fysisk sjukdom de tar upp där, som förmodligen leder till mycket problem med ångest och sånt som de har. Finns det några spel som du vet som tar hand eller tar upp mer den psykiska delen av att må dåligt?
Det finns ju en del. De flesta är väldigt, så här, väldigt simpla indiespel, men det kanske mest kända är väl Depression Quest som Zoe Quinn gjorde. Hon som hamnade mitt i hela den här Gamergate-härvan.
Ja.
Hon gjorde ju ett spel om sin depression, vet jag. Och sen, ja, men jag har stött på en hel del olika, ofta liksom kanske så här textbaserade, lite enklare äventyr eller så.
Ja. För det skrev också att i dagens samhälle så räknar vi ju väldigt mycket mående i Facebook och hur mycket likes man kan få på bilder på Instagram och sånt där. Finns det något knep du tar till när den här sociala ångesten blir lite för påtaglig och att man har lite för mycket att leva upp till?
Jag tänker väldigt mycket att så här, gud vad jag bryr mig mindre om det där nu.
Ja.
Och så börjar jag fundera på så här, varför är det så? Jag tror att jag bara blivit gammal. Nej, men nu är jag 29. Fyller 30 snart. Jag tror att så här, det handlar väldigt mycket om att man har hittat så här balans i livet. Att man börjar så här, bli bättre på att sålla vad som är viktigt.
Mm.
Och då börjar de där likesen kännas mindre viktiga än vad de gjorde för några år sedan. Så att jag kan inte påstå att jag har några bra knep mer än att bli gammal. Men jag,
det är ju också allihopa.
Ja, det kanske är det. Ja. De får vänta ute. Ja.
Jag kan ju då känna igen mig i att det finns ju den typen av spel där jag blir lite lugnare och spelar jag fokuserar lite mer och spelar där man får lite högre puls om man vill spela skräckspel och sånt där för att få ut någon slags reaktion. Tror du att det finns någon vetenskaplig koppling till vad spel förmedlar och vad man får för signalsubstans och sånt där i hjärnan?
Alltså det finns ju jättemycket forskning på det här om man tittar. Jag vet bland annat en psykolog som heter Simone Kuhn tror jag, som gjorde en undersökning där man lät människor spelar Super Mario 64 en halvtimme om dagen i två månaders tid. Och sen jämförde man med människor som inte hade spelat Super Mario under den här tiden eller något annat. Och då såg man att vissa delar i hjärnan hade ökad volym. Och det var delar som man förknippade med saker som strategiskt tänkande och rumslig navigering. Men också att så här, en liten volym i de delarna av hjärnan var förknippat med mental ohälsa.
Mm.
Så då drog man slutsatsen att ja, men, en liten dos Super Mario om dagen håller liksom det mentala i schack.
Ja.
Var liksom ja, men, en slutsats man drog där. Och jag tror absolut att det kan ligga någonting i det att spel också kan fylla en förebyggande funktion. Och sen vet jag att man har tittat på att använda Tetris för människor som lider av posttraumatisk stress.
Okej.
Okay. Och då har man sett att människor som spelar Tetris får liksom minskat med flashbacks.
Oj.
Och lider mindre utav den här posttraumatiska stressen. Jag vet att det finns undersökningar som visar också. Det finns jättemycket studier som har gjorts på det här och som säger lite olika saker. Så att om man kollar så finns det ganska mycket spännande. Jag vet också att jag läste om en där man lät barn spela spel före och efter operationer.
Okay.
För att liksom lindra ångest och oro. Och då såg man att spel funkade jättebra för det. Det var liksom Det var bättre att de fick sitta och spela ett spel en stund än att de hade in en clown i rummet. Eller att föräldrarna var där. Och då menade man att det handlade mycket om att man flyttade fokus. Att man lät barnen liksom fokusera på spelet. Att de blev uppslukade av det. Och då inte kunde liksom tänka lika mycket på den här kommande operationen. Och de kunde inte stressa upp sig eller liksom... För som jag upplever ångest så blir det väldigt lätt att det blir en spiral, att man, så här, ju mer man tänker på det desto jobbigare blir det och det blir liksom man bara går ner sig det. Och då om man då har ett spel som man kan fokusera på och då kan man liksom komma ur den där ångestspiralen kanske. Jag är liksom ingen expert på de här grejerna, så att jag ska inte dra för mycket slutsatser själv. Men om jag pratar utifrån mitt eget mående, så kan du tro att det kan vara väldigt värdefullt att kunna bryta de tankarna med att lägga fokus på ett spel istället.
Ja. När vi mejlade redan så pratade du om ett spel som heter Viva Piñata.
Ja.
Jag blev jättenyfiken, för jag tittade lite grann på YouTube.
Ja.
Skulle du vilja utveckla lite grann vad det är för sorts spel?
Alltså det är ett gammalt spel till Xbox 360. Det finns både en 1 och en 2. Där man föder upp piñata-djur. Alltså sådana här pappersdjur som man ska slå hål på. Men de är i alla fall så här magiska djur som lever i en värld. Och så ska man föda upp dem. Det är lite som en djurpark ungefär. Ska man få dem att vilja komma till ens trädgård, och ska man plantera olika växter för att få dit dem. Och det här är liksom en sån explosion utav kulörta färger. Och de här små gulliga piñatorna som ska så här para sig och få små ungar. Och det är ett sånt spel som jag under väldigt många år tog till när jag mådde dåligt. För att det var så himla svårt att vara deppig när man hade allt det här supergulliga, peppiga på skärmen. Och också de här målen att säga, gud, nu vill jag ha en sån här piñata. Vad behöver jag göra för att få den? Nu vill jag flytta in i min trädgård. Det är ett sånt spel som jag har liksom återkommit till flera gånger. För jag vet att det är så här... För jag tror att många människor har det, så de kanske har någon film som de alltid blir glada av att se, eller någon låt som man alltid blir glad av att lyssna på. Men för mig så har Viva Piñata varit ett sånt spel som jag alltid blir glad av att spela.
Vad kul ändå att det finns den slags integrationen med spel, som man, kopplingarna man gör liksom.
Verkligen. Men jag tror så här att typ om man kollar i App Store så finns det ju väldigt mycket spel och appar som ska vara så här ångestdämpande, som är specifikt gjorda för att liksom vara för sånt. Och jag tror att det är bättre så här, spela ett roligt spel som du vill spela istället. För jag är lite tveksam till de apparna och spelen som är specialgjorda för den typen av grejer. Jag vet att det har varit en extremt stor trend med så här brain training-spel.
Ja, precis.
När man ska hålla på så här, hålla hjärnan i trim och, du vet, mattetal. Ja, men så. Och så ska man göra några sådana övningar varje dag. Jag tror att Lumosity är väl den största amerikanska sån. Och de har ju så här till och med fällts i den amerikanska motsvarigheten till Konsumentverket,
okay.
Tror jag att det är. Ja. För att så här, de inte har kunnat leva upp till det de har lovat. Men de har, du vet, så här, slagit på stora trumman och bara, vårt spel förebygger Alzheimers och liksom.
Oj.
Sådär. Men när jag har kollat lite på, när man har gjort undersökningar och faktiskt forskat på vad man får ut av att spela de här brain training-spelen, så har det ofta handlat om att så här, nej, men det enda du faktiskt blir bättre på, det är att spela brain training-spel. Så för all del, tycker man att sådana spel är roliga, där man liksom får små dagliga utmaningar och ska hålla igen i trim, spela dem. Men jag tror att man får minst lika mycket, om inte mer, av att spela vanliga spel. Alltså, säkert spela Super Mario eller Uncharted eller Dark Souls eller The Sims. Jag tror att de sakerna liksom håller hjärnan i trim precis lika mycket som de här specialdesignade hjärnträningsspelen. Och jag tänker att det kan vara kanske lite liknande med, om man då tänker på så här mental ohälsa.
Men så apparna är inte egentligen någon
Man ska inte gå så mycket för...
Nej, jag är lite tveksam till just den typen av grejer. Att man ska så här, köpa en specifik app som ska få dig att inte ha ångest. Utan ägna dig åt någonting som är roligt. Så tror jag att det liksom kommer ge samma effekt ungefär.
Ja.
Om jag ska gissa.
Ja, och det får du göra.
Ja, det gör jag.
Jag har pratat med en kvinna som heter Alexandra. Och hon skapar spel för ett sätt... att få sin ångest under kontroll. Och om man pratar med många personliga tränare och nutrition specialister och sånt där, så säger de att det är, träning är väldigt bra för kroppen men själen också.
Mm.
Och då går jag liksom sådär lite osökt till, det kan väl lika gärna stämma för om Alexandra vill sitta och koda sitt Sigrid, att det hjälper henne, att det kan vara någon slags likadan release där som att gå och träna.
Mm. Det enda man går miste om är väl kanske om man då tänker så här endorfin kick och sånt. Alltså att det frigörs ämnen i kroppen utan fysisk aktivitet.
Ja.
Men jag tror verkligen på att göra ett spel, att liksom vet du, kanalisera alla de här känslorna och så här, göra någonting konkret av dem och samtidigt ta det här fokuset och lägga på någonting annat.
Mm. Och liksom, kreativt liksom.
Ja, men verkligen. Det är ju superfantastiskt om det funkar för henne.
Mm. Men när det då gäller spel och vi är i den här digitala åldern som vi är i då, ska vi sikta på spel som kan ge oss upplevelser som liksom går lite utanför det normala, att sitta i soffan? Som till exempel då virtual reality.
Mm.
Där man blir mer involverad, så att säga. Som nu E3-mässan, och så visar de upp Silent Hill 7. Och man kan spela genom hela Silent Hill 7 med VR.
Resident Evil?
Ja, vad sa jag?
Silent Hill.
Ah, nej, vad tråkigt.
Men det hade ju för sig varit fett med ett Silent Hill VR-spel.
Ja, Silent Hill 2 då. Åh,
gud.
Ja, men jag menar Resident Evil såklart.
Ja.
Att man kan gå igenom hela det med virtual reality, att det ger liksom en mer ett bättre omfång av en upplevelse som man får än att bara sitta i soffan till exempel.
Absolut, så kan det ju vara. Det blir en intimare upplevelse att liksom ha den här världen omkring sig. Och jag är supernyfiken på att se hur VR utvecklar sig. Det är ju så himla i sin linda. Det känns som att det har inte blivit en konsumentgrej ännu och spelföretagen har liksom inte riktigt hajat hur de ska jobba med det eller vad de ska göra.
Nej.
Jag läste om ett superspännande VR-projekt som heter Deep.
Okay.
Eller ett spel. Som är en sorts andningshjälp.
Okay.
Eller ja, man befinner sig under vattenytan och så tror jag att man bara så här glider runt och utforskar. Men det handlar väldigt mycket om att kontrollera sin andning, så att man spänner på sig ett band som mäter liksom sammandragningarna när man tar andetag.
Ah.
Så när man andas så följer liksom världen med, den böljar i takt med andetagen och det kan vara saker som lyser upp. Och, ja.
Oj.
Så att den är väldigt så här, vacker undervattensvärld, så att det ska vara väldigt så här, meditativt och avslappnande. Och just att man, så här, man ser andetagen, att de blir liksom visualiserade. Och det kan jag tänka mig, om man har ångest eller man är stressad, så kan det nog vara en superbra grej att så här, sätta sig och varva ner med.
Ja, verkligen.
Det verkar superhäftigt, jag har inte testat det själv, men Deep heter det i alla fall.
Det påminner väldigt mycket om... spelet som kom till PlayStation för ett process som heter Flower.
Jag
vet inte om du spelade det.
Lite grann bara, men jag är ju ett stort fan av den spelstudion That Game Company som också gjorde Journey.
Precis.
Som är lite mer klassisk spelupplevelse än vad Flower är. För Flower är ju mer liksom, en upplevelse kanske än en klassisk liksom, spelutmaning. Så. Men det är också ett sånt spel som jag tror kan... liksom nästan var meditativt att spela.
Precis, så jag tänkte säga att det är väldigt meditativt.
Ja.
Det är lugnt och det handlar inte om att uppnå någonting, utan det är mer kanske själva resan då.
Mm,
likadant verkligen. Som i Journey, som jag faktiskt inte har spelat ännu, men jag misstänker att det också är väldigt så där avslappnande och lugnande i så fall.
Mm, och det är också... Det är ju socialt på ett sätt som Flower inte blir, eftersom man kan stöta på andra spelare.
Mm.
Och det är ju väldigt intressant att hur de har lyckats få en att knyta an till de andra spelarna man möter. För att jag intervjuade faktiskt en av spelskaparna bakom Journey för några år sedan.
Mm.
En kvinna som heter Robin Haneke. Och hon berättade att istället för att de frågade sig, vad vill vi att spelaren ska kunna göra i vårt spel? Så frågade de, vad vill vi att spelaren ska känna? Så all speldesign utgick hela tiden från en känsla. Och den känslan de ville att spelarna skulle uppnå, det var empati. Att de skulle få spelarna att bry sig om varandra.
Mm.
Så att alla liksom speldesignbeslut utgick ifrån det. Och det tror jag också är det som har gjort att spelet kan bli en sån väldigt stark upplevelse för många som spelare.
Man kan inte interagera med de man möter, va? Eller hur var det?
Man kan ju inte chatta eller sådär, utan nej, man har ett litet, man har en knapp man kan trycka på så att det kommer som ett litet kvitter.
Typ, okay.
Som är väldigt gulligt. Så att så här, om man, det är väldigt svårt att vara jobbig eller taskig i Journey.
Ja.
Det är klart att man så här, kan följa efter någon och så här kvittra en himla massa, men det är mest bara gulligt. Men man får ju positiva effekter utav att vara nära en annan spelare. Till exempel så kan man hoppa högre och glida längre.
Ja.
Och det blir lite så här, det börjar liksom lysa lite runt figurerna på skärmen och musiken blir lite mer romantisk och sådär. Så att det blir en väldigt bra känsla av att vara nära andra spelare som gör att spelare liksom dras till varandra på ett väldigt intressant sätt.
Det är ett spännande spelkoncept att gå ifrån alla achievement hunters som finns där ute. Att man har inte direkt ett mål.
Nej, men sen är det ju fortfarande liksom, du befinner dig i en värld där det finns massa saker och det finns fiender som du ska undvika och du har ett mål, du vet att du ska ta dig till ett berg.
Mm.
Så att det finns ju en hel del klassiska spelelement i spelet, men man har ändå presenterat det och gjort det på ett sätt som blir väldigt emotionellt.
Ja.
Så att Journey är ju absolut ett av mina, liksom, en av mina häftigaste spelupplevelser, för att det är så, ja, men det är väldigt eget i sitt sätt att just vara så känslodrivet.
Mm. Sen tänkte jag på det där med just att vi sitter mycket med konsoler och spelar mot varandra och vi möter varandra på våra iPads och våra telefoner och sånt där.
Mm.
Är det ett sätt att gå och knyta an, eller ska vi inte börja ta fram de här brädspelen som Monopol? Kanske inte Monopol, det är ju ganska tråkigt om man inte gör egna regler.
Nu är ju någon som gillar att spela brädspel väldigt mycket också.
Ja.
Så jag tycker att man kan spela båda.
Ja.
men alltså, jag tänker så här, om man till exempel lider av social ångest eller liksom social fobi eller sådär, då tror jag att det kan vara väldigt lättande att spela till exempel så här MMORPG där man spelar online med andra spelare. Det kanske är mycket lättare att göra det än att prata med folk i skolan eller på jobbet. Nej, men för mig är spel väldigt socialt. Jag spelar jättegärna med mina kompisar och jag spelar jättemycket ihop med min kille.
Mm.
Så att Nej, jag tycker att man kan umgås i spel också.
Ja, för jag har en liten fobi mot att spela spel där det på något sätt, de tvingar in en i den här fållan när man måste prata med människor.
Mm.
Som i vissa fall Destiny, World of Warcraft, du måste vara ett gille och det är
alltså, man måste ju inte det. Jag spelade sjukt mycket World of Warcraft utan att vara i
gjorde det
överhuvudtaget. Ja, jag gillade att spela det ensam eller typ med mina kompisar eller så. Men jag gillade ju mest att vara ensam. Ah. Sen var jag aldrig ensam för jag spelade Hunter och då har man alltid ett litet husdjur med sig.
Ah, just det.
Jag kände mig aldrig riktigt ensam.
Nej. För jag kom upp till level 20 och någonting i World of Warcraft och sen så började alla de här questen att du måste göra den och så måste du träffa dem och då måste man ha med sig två till. Och,
just det.
Och där tröttnade jag och bara nej, ni kan inte tvinga mig till det här. Så jag gillar ju att spela själv mer.
Mm.
Men det kan ju vara för att jag inte tycker om att prata med folk.
Mm. Det förstår jag. Liksom, då blir det ju mest jobbigt att man måste Man måste hjälpas åt med andra främmande människor som kan bete sig som vilka arslen som helst.
Sen är det nog en, just en, för jag sätter, jag har höga förväntningar på mig själv och sätter lite krav och sånt där. Så när man spelar ihop med andra människor som man inte känner, framförallt, jag är väldigt rädd för att göra bort mig mycket.
Mm.
Så har just man det. De här level 2000 killarna som vet exakt vad man ska göra, och hoppar man lite fel så...
Det är ju helt vidrigt när man spelar typ skjutspel och så är man på lag, man kanske är fem spelare i laget och sen så har alla andra dött, och då vet man att de andra i laget sitter och har sin kamera på en och tittar på exakt vad man gör. Då blir jag superstressad. Då är liksom, då rinner handsvetten och pulsen går i taket. För jag vet att folk sitter och tittar och dömer.
Ja. Men vi försöker i alla fall kombinera brädspelen med att kunna spela digitalt fortfarande.
Ja, det tycker jag.
Ja. Som lite avslutning så tänkte jag att du kanske kunde ge fem speltips kanske.
Mm.
Om man känner att man behöver slappna av och ha lite mer paus i livet så att säga.
Mm. Jag vill börja med att nämna ett mobilspel som heter Prune. Mm. P-R-U-N-E. Som jag har spelat väldigt mycket. Ja, men jag jobbade så himla mycket i höstas. Och då spelade jag det här på kvällarna innan jag skulle sova. För att liksom så här varva ner skallen. Och det handlar om att man har en liten växt som växer i nedre delen av skärmen. Och så ska man så här beskära den. Och då växer den vidare. Så ska man få den att växa upp i solen.
Okay.
Eller liksom ja, i övre delen av skärmen. Och väldigt så här meditativt, väldigt så här lugnande musik. Och ja, det var så här superavslappnande och också så här kul att spela.
Okay.
Så Prune, ett mobilspelstips. Jag tror tyvärr att det bara gäller iOS. Men man får kolla. Jag spelade på en iPhone i alla fall. Och sen så finns det ett annat mobilspel som jag kommer tillbaka till väldigt ofta som heter Threes. Har du spelat det?
Nej.
Men det är så här pusselspel, för att det klassiska pusselspel kan jag tycka att de är så himla bra, för man blir liksom, man hamnar i ett flow, man behöver inte så här full fokus riktigt, samtidigt som man bara, man kan stirra ner i skärmen och bara titta på det där.
Mm.
Så typ Candy Crush och Peggle och Bejeweled, alla de här liksom, ja, funkar superbra för det. Men det här är lite mer så här siffror som man plussar ihop, som man drar block med olika värden till varandra, så ska man plussa ihop dem. Det är svårt att förklara grejen, men det här är så här, man kan liksom bara hamna i ett flow och så fortsätter man och liksom bara köp på.
Ja.
Det heter Threes i alla fall.
Ja.
Journey har vi ju nämnt, det tycker jag absolut är ett sånt spel som kan vara väldigt liksom avslappnande och en härlig upplevelse som man blir väldigt, ofta väldigt varm och glad inombords av att spela.
Ja.
Nej, men så, och sen tycker jag nog att så här, skit i att spela spel som känns lugnande, utan så här, spela något som istället kräver din fulla fokus. Spela Dark Souls, som är så här action-rollspel som är väldigt utmanande och väldigt så här, spännande fantasy, mörk fantasy-värld typ.
Mm.
Det är sånt som jag spelar när jag liksom behöver full fokus på någonting annat.
Okej.
Okay. Det var fyra, va?
Det var fyra.
Mm. Ja, men jag kanske ska slänga in typ Uncharted 4. Tyckte jag var jävligt bra. Det var liksom så här...
Hej Bob.
Alltså Bob. Hörru, kom hit istället. Ja, jag vet ju att du bara vill att jag ska titta på dig. Kom, du kan sitta i mitt knä om du vill. Kom. Alltså han har så mycket mat i sin matskål. Nu är han ju bara... Hej.
Bara för att.
Ja, men jag slänger in ett tips på Uncharted 4 också.
Mm.
Som såhär matinéäventyr. Som att liksom titta på en göttig film fast man får vara med.
Ja.
Det tycker jag ändå så här, att få liksom bara ge sig ut på ett äventyr. Bob! Vänta. Vänta, jag kommer. Du har super mycket mat. Du har tittat i din matskål. Du har allting man kan önska här i världen. Utom min fulla uppmärksamhet. Det är bäst hon klämmer.
Det ligger någonting i det där. Det är det här. Titta inte upp mig nu. Nu har det gått 15 sekunder. Ingen ögonkontakt.
Ja, en halvtimme, då brister det för Bob.
Ja. Jag har varit väldigt nyfiken på Uncharted 4. Så pass att jag har varit tvungen att spela igenom de andra tre nu. Innan jag köper det sista.
Mm. Men jag hade ju inte gjort det. Okay. Jag hade ju inte kört de andra så mycket. Jag hade kollat lite YouTube och så här, hade ändå pejl på storyn typ.
Mm.
Men jag tyckte att det var så här... Det var härligt uppslukande att bara få så här vältra sig i det här skitsnygga, välregisserade, liksom finputsade liret och bara uppslukas av den här spännande världen.
Ja.
Och Tomb Raider hamnar ju lite i samma kategori. Det är också ett sånt äventyr. Liksom.
Ja, de senaste då?
Ja.
Eller vill du gå längre tillbaka?
Nej, de två senaste. Tomb Raider och Rise of the Tomb Raider.
Ja.
De är ju riktigt bra också. Så att jag tycker liksom, samtidigt som man kan stressa ner med lite så här harmoniska spel eller pusselspel, så kan man också så här spela ett helt vanligt spel som bara råkar vara väldigt bra.
Ja.
Så att, ja, det blev lite blandade speltips.
Ja, en bra idé där. Jag snöade in lite grann på det där att det måste vara det här för att man ska lugna ner sig. Men det kanske inte behövs ha ett spel som är uttalat för det.
Nej, eller för mig är det inte så. Utan är jag trött efter en dag på jobbet, då kan jag spela liksom nästan vad som helst.
Ja.
Däremot så kan jag vara väldigt kräsen om jag ska titta på en film eller en tv-serie. Då kan jag vara såhär, jag orkar inte med något jobbigt.
Nej.
Men jag orkar med ändå sätta och spela Dark Souls, som jag vet kräver ganska mycket av mig som spelare.
Ja.
Men det kanske är för att jag är van spelare. Liksom.
Ja. Just Dark Souls, där går min gräns lite grann. Jag har inget tålamod för Dark Souls överhuvudtaget.
Nej, det kräver ju... kräver lite av en som spelar. Det kräver att man tycker om att plågas lite.
Precis. Och där tror jag spelade igenom det, Bloodborne då framförallt.
Ja.
Och jag kan kommit en timme in och jag dött hela tiden. Och så tänkte jag, nej, jag kan göra vettigare saker med mitt liv än att dö hela tiden.
Jag ska säga så här, jag tycker att de första timmarna i Bloodborne är de sämsta timmarna i hela spelet. Det börjar ju så himla dåligt för att man måste slita så sjukt mycket för att ens kunna börja levla och sådär. Så att jag tycker att den första delen av spelet är helt, helt värdelös.
Så det är bara att bita ihop, menar du?
Ja, fast om du ändå känner en avsky mot det här spelet så ska du kanske inte kämpa vidare ens, utan då är det dags att släppa det.
Kanske det,
ja.
Ja. Tack så mycket för att du svarar på lite frågor och hjälper oss igenom det.
Mm, tack och förlåt för att Bob störde.
Vi gillar Bob ändå.
Vilken tur.
Ja.
Det är jag också. Han är ju väldigt gullig. Han är bara en lite jobbig katt.
Ibland. Ja. När kommer Petri Spel tillbaka?
Den 27 augusti är vi tillbaka och sänder igen.
Härligt.
Så slutet på augusti. Så att jag håller på att ladda upp nu och spela massa spel som jag ska kunna prata om.
Vad bra.
Det släpps ju ändå lite roliga spel nu under sommaren.
Det gör ju det.
Mm.
Har du något du ser fram emot?
Just nu så håller jag på att spela Odin Sphere Leifthrafir. Som är, det är en typ remake, eller så här, en tillputsad återutgivning av ett gammalt PlayStation 2-spel som är så här magiskt fint, som är från Atlus.
Okay.
Som är så här sidskrollande, lite så här, man håller på och skjuter och slåss och fightas med så här nordisk mytologi-tema. Mm. Och det är så otroligt vackert och väldigt roligt att spela. Så att, det där spelade jag för länge, länge sedan på PlayStation 2, så nu är jag helt uppslukad av det här igen. Mm. Men man kan spela det på PlayStation Vita. Så att, det är bärbart, hör ju sommaren till.
Det är
sen
så.
Är jag svinpeppad på nya Monster Hunter som kommer till Nintendo 3DS i juli.
Ja.
Det är ju lite såhär Dark Souls möter Pokémon typ. Man är en jägare som jagar ståtliga stora monster, såhär flygande bestar och dinosaurier, och så samlar man på sig deras såhär ben och skinn och grejer och syr nya rustningar utav. Jag hör ju att det låter ganska morbid när man pratar om det, men det är en favoritserie.
Ja.
Så att det kommer ett nytt spel i den, så det är jag superpeppad på.
Men lycka till med spelsommaren, helt enkelt.
Mm, och lycka till med poddandet.
Tack så mycket. Får ha det så bra.
Detsamma.
Hej så länge.
Så, oavsett om du redan är en inbiten gamer eller det kanske är första gången du hör talas om att spel kan hjälpa till, försök. Ta fram telefonen och ladda ner något av tipsen. Eller sätt dig ner hos någon som har ett Xbox eller ett PlayStation. Eller varför inte damma av ditt gamla monopol och bjuda hem några vänner? Ett par timmar monopol med egna regler är oftast ett par timmar med väldigt mycket skratt. Ta hand om er.